Vad är det för skillnad mellan Ekumeniakyrkan Fiskebäck och IF Väster? Eller Ekumeniakyrkan Fiskebäck och ett medlemskap i Nordic Wellness? Det är ingen reklam, det är bara ett exempel. Alla som har ett medlemskap på Nordic Wellness, de delar med alla andra medlemmar en önskan om att få någon sorts bättre kondition, kanske en vackrare kropp. Det är vad man delar i det medlemskapet, skulle jag vilja säga. Medlemskapet gör inte att man har någon djupare relation med de andra som har medlemskap. Alltså man möts kanske om man har någorlunda regelbundighet i sin träning, så man är liksom där samtidigt. Man kanske hejar på varandra i omklädningsrummet och sådär. Men man har ingen jättedjup gemenskap med varandra, skulle jag säga. Men man delar ändå någonting. En önskan och längtan om att få hålla sig någorlunda i form. Är man med IF Väster så är det ju någonting annat som står i centrum, eller hur? Då är det fotboll som står i centrum. Det är liksom det centrala. Och då ingår man oftast i ett lag och man tränar och spelar tillsammans med det här laget. Och det gör ju möjligheterna till lite mer gemenskap och relationer möjliga. Så man gör någonting tillsammans, och man vinner tillsammans, man förlorar tillsammans. Och man delar en del av livet tillsammans. Men det man framförallt delar, det är ju intresset och passionen för fotbollen. Det är det som står i centrum ändå. Det är liksom syftet med klubbens existens, att det ska spelas fotboll. Men hur är det då om man är medlem i en församling eller känner att man liksom vill tillhöra en församling på något sätt? Vad innebär det? Vad innebär den delaktigheten? Ja, jag skulle säga att en församling går ju flera steg längre än så. Flera steg längre än Nordic Wellness och flera steg längre än IF Väster. Därför att då delar man inte bara en tro tillsammans eller en teologisk åsikt. Eller en önskan och en passion om att det ska bli en bättre värld för fler människor. Det är inte bara det man delar. Det kan vara det man delar. Men det är mer man delar. Det man ytterst delar, det är hela livet. Det är att det finns ingenting i våra liv som liksom inte har med relationerna till varandra och Gud att göra. Utan alla delar är det gemensamma. Det är skillnaden mellan Nordic Wellness och en församling. Och jag ska förklara lite grann hur jag tänker. Jag tänker så här att tron och relationen till Gud och varandra, det är liksom inte en tårtbit i tillvaron. Utan tron och relationen till varandra, det är själva tårtfatet som alla tårtbitarna ligger på. Det är liksom skillnaden. Nordic Wellness är en tårtbit, IF Väster är en tårtbit. Men församlingen och relationen till Gud, det är hela tårtfatet där alla bitarna ligger. Och det är en väsentlig skillnad, skulle jag säga. Så när man är en del av en församling och en del av en gemenskap på det här sättet, så säger man med hela sitt liv att jag vill dela hela mitt liv med Gud och jag vill dela hela mitt liv med alla de som finns med. Det är inget mindre än det. Och det här märks tydligt när Nya Testamentet ska beskriva den första församlingen. Apostlagärningarna 4, den helige ande har kommit och man har börjat liksom samlas och formeras som församling och kyrka. Då står det så här, och det här är otroligt vackert och utmanande på ett och samma gång. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Alla tårtbitarna låg på samma tårtfat. De hade allt gemensamt. Och det här är en oerhörd... Det är vackert och det är en oerhörd utmaning, tror jag, för oss idag. Och det här var ju ett revolutionerande sätt också då att vara gemenskap och kyrka. Att man delade liksom allt med alla. De hade allt gemensamt. Och det är ju en bra beskrivning av den rubriken som vi jobbar under nu i de här söndagarna. Hela livets Gud. Hela tårtfatet. Alla bitarna ligger på samma fat. Och det här är ju den stora skillnaden mellan fotbollsklubb och en församling. Det är en stor skillnad. Det är delandet av hela livet med alla dess aspekter, alla med- och motgångar, alla livsfaser och skeden. Alltså, kristen tro, det är någonting mer än en fotbollsklubb. Det är att dela allt med Gud och med varandra. Och nu har vi under några söndagar, och vi kommer fortsätta ett par söndagar till, predikat utifrån rubriken Hela livets Gud. Och om man då väldigt förenklat, som vi gör idag, tittar på en speciell fas i livet efter ålder, så ska vi idag fokusera då 30-45. Och några av er ni har det bakom er, och några av er ni har det framför er, och några av er ni finns mitt i detta. Och jag tänker, även om du inte befinner dig där, för det gör inte jag, nu sa jag hur gammal jag är ungefär, så tror jag att vi alla kan ta med oss någonting från den fasen. Och vi kan ta med oss någonting in i den fasen. Och därför har jag valt att sätta rubriken Hur får man ihop allt? Som en underrubrik till 30-45. Hur får man ihop allt? Därför att när man tänker på åldern 30-45, då är det väldigt lätt att tänka på livspussel och småbarnsliv, eller hur? Ja, hur man ska få ihop liksom allt det där med familj och karriär och småbarn. Och så skulle man kunna sätta punkt där, och så skulle man kunna bara tala om det. Men utgår man bara från den livssituationen, då blir det här en väldigt förkrympt predikan. Alltså då blir det också även en fattig församling, om det är bara det som ryms inom 30-45. För det ryms ju så mycket mer inom 30-45 än bara ett stressigt småbarnsliv. Du och jag, vi lever ju i ett samhälle där det finns en förväntan och en bild av vad som ska hända, vad man ska vara med om och vad man ska göra där någonstans när 30-årsstrecket passeras fram till 45. Ja, en tydlig förväntan som finns, ja, men man ska ha klarat av någon sorts utbildning. Det är på tiden att man läser klart, liksom, studerar färdigt, om man nu gör det, där någonstans i den skarven. Och så ska man ju då kanske förhoppningsvis ha påbörjat någon sorts karriär. Fått något jobb som går i linje med det man har studerat eller pluggat. Och så ska man på något sätt se framåt och tänka, ja, men någon sorts karriär tänker jag mig ändå här. Sen är det ju den här stora frågan också. Ja, men då är det nästan dags att man ska hitta en partner att leva med. Eller hur? Och det är ju en stor fråga, och det är ingen lätt fråga. Någon att dela livet med. Och har man då eventuellt hittat en partner att dela livet med, så börjar det ju dessutom bli dags att kanske få barn. Det börjar ticka på tiden, så man kan inte vänta för länge, utan någonstans där så börjar man tänka barn kanske och familj, det är nog viktigt. Och när det där sker, och man kanske då får ett barn eller två, ja, men då börjar man ju titta på var man bor någonstans. Att vi bor kanske lite för litet. Så bostadsbyte finns också ofta där någonstans i den perioden. Man hittar något lite större att bo i. Och när man då flyttar till det lite större boendet, ja, då finns det någon sorts bild och norm av att det är sköna hem som ska sätta standarden på hur det ska se ut. Och för er som inte vet vad sköna hem är, jag har nästan aldrig läst sköna hem, men jag vet att det är en tidning som håller på med inredning och hus och hem och sånt, eller hur? Ja, några har läst det. Ni är inte påverkade av den, men... Alltså det är den som sätter standarden lite förenklat på hur ett hem ska se ut. Och samtidigt så ska man ju då helst vara, ja, men någorlunda vältränad och leva ett ganska hälsosamt liv. Det ska också liksom tryckas in där mellan 30-45. Det är liksom någon sorts norm eller förväntan som finns i samhället. Det är det vi lever med, det är det vi matas med. Och det kommer vi liksom inte undan, utan vi behöver hantera det, tänker jag. Men hur gör man då om inte alla dessa bitar har fallit på plats eller faller på plats i perioden 30-45? Alltså vad gör man då? Om man faller liksom utanför den förväntade ramen på ett eller annat sätt, hur får man det att gå ihop då? Alltså finns det plats för mig och mitt liv i församlingen då? Om jag liksom faller utanför den ramen? Alltså om jag ser den här församlingen eller vilken församling som helst som min gemenskap där jag trivs och jag faller utanför ramen, är den här gemenskapen då verkligen en gemenskap för hela livet? Det där är ju en jätteviktig fråga för alla oss som finns med i en gemenskap som den här att fundera över. Inte bara är det här hela livets Gud vi tror på, utan är också detta hela livets församling som vi finns i och verkar i. Det är en fråga som vi behöver leva med som gemenskap och samtidigt hela tiden utmanas av, tror jag. Den här frågan, hur får jag ihop det, kan betyda mer än hur man får ihop livspusslet i småbarnsåren. Det kanske är den första tanken man får, men det finns mer svar på den frågan om hur får jag ihop det. Alltså det kan även vara frågan om hur får jag ihop bilden av det förväntade med det som blev. Jag har hört en liten kort berättelse från Eva-Karin. Alltså när man står upp mitt upp i den här perioden och man har den här förväntade bilden och så helt plötsligt mer eller mindre kraschar det. Och det blir en ganska rejäl krasch på några år. Alltså hur får man ihop det då? Vad gör man? Vad gör man inte när allting kanske rämnar? Eller man har kommit en bit på väg in i det här. Man har hittat någon att leva med. Man kanske har börjat få en familj. Och sen helt plötsligt upptäcker man att vi står på branten eller randen av en skilsmässa. Och den är oundviklig. Ja, men vad gör man då med bilden av hur det egentligen ska vara? Eller vad förväntningarna finns i samhället? Eller man drabbas av någon form av sjukdom som vänder upp och ner på hela tillvaron. Ja, hur får man ihop det då? Det är också viktiga frågor under den här frågeställningen. Hur får jag ihop det? Det är inte bara de stressiga småbarnsåren som man behöver få ihop, utan det finns mycket mer som man behöver få ihop, tror jag. Därför att du och jag har ju inga garantier för någonting i livet. Vi har inga garantier för att vi får det jobbet som vi en som kanske studerar till eller som vi önskar och längtar efter att få jobba med. Vi har inga garantier för att vi hittar en livspartner att leva med. Det finns ingen garanti för det. Vi kan ha en önskan, vi kan ha en längtan. Vi är inte heller immuna mot alla sjukdomar som finns. Ingen är immun mot alla sjukdomar. Alla kan drabbas av sjukdomar. Och det här med att få barn, eller som vi ibland slarvigt säger, skaffa barn. Alltså att få barn är ju ingen mänsklig rättighet, utan det är ju alltid en gåva att ödmjukt ta emot och vara tacksam för. Alltid en gåva att ta emot. Och alla relationer, vet vi, de är sårbara. Och ibland är en separation oundviklig. Alltså vi har inga garantier. Och frågan är, men hur ska man få ihop det då? Och när man kanske lever i den förväntade bilden. Alltså är Gud verkligen hela livets Gud? När livet är så komplext som det är. Men om man nu då befinner sig i den förväntade bilden mer eller mindre av det här stressiga livspusslet av småbarn och jobb och ett fint hem och en god hälsa och vältränar och så vidare. Alltså jag tror att Gud är lika närvarande i det som när man kanske lever i den inte förväntade bilden. När någonting går sönder eller när det inte blir som man har önskat och tänkt. Alltså det är ingen skillnad på Guds närvaro, för Gud är hela livets Gud. Och är man mitt i de hektiska småbarnsåren så tror jag att det bästa man kan göra, det är att sänka kraven och förväntningarna för att bättre på något sätt få ihop det. Alltså det får vara så under några år, och det gör inget om det blir en fortsatt livsstil med lite sänkta krav. Det tror jag kan vara väldigt nyttigt och hälsosamt för oss alla. Och då får man påminna sig om mitt i de där stressiga åren. Det som Jenny läste, vi ska läsa det igen. En väldigt lite nästan komisk beskrivning av livet. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet. Då är det som bäst. Jag har ju förmånen att möta många av de äldre här i församlingen. Ibland så brukar jag ställa frågan till dem så här att när du tittar tillbaka på ditt långa liv, när tycker du var som liksom bäst? Och en del av dem, jag ska inte alla, men en del av dem säger, ja men det var när det var som mest. Då var det som bäst. Och det där skulle ju kunna vara en tröst för de då som finns i det här när det är som mest. Det är nu det är som bäst. Det är en liten tröst, tänker jag. Sen säger ju vissa, nej men att fylla 50, det var ju fantastiskt. Eller gå i pension, ja, sen är det ju bara underbart. Men några ser tillbaka på sitt liv och säger, ja men när det var som mest, ja då var det som bäst. Så det kan man ju trösta sig med. Och jag brukar säga det till min fru ibland. Det är som bäst nu, när det är som stressigast. Det blir inte bättre än så här. Men det man behöver göra under den här perioden, tror jag, det är att öva sig i att vara tacksam över det lilla. Att sänka kraven. Och här är ju barnen den stora förebilden i att se det som är viktigt och värdefullt i det lilla. Det är ju barnen experter på. Och där får vi lära av barnen, tänker jag. På förundran och tacksamhet liksom, över det lilla. Och då tänker jag inte bara på att förundras över dagmasken som kryper över vägen. Utan att också öva sig förmågan att ta vara på det lilla som ges i vardagen. Alltså en sak man hör ibland i den här gruppen 30-45 som lever ett stressigt familjeliv. Det är att förr så hade jag mer tid med det här med att läsa Bibeln och be till exempel. Och så går man runt med lite dåligt samvete och tänker, jag liksom får inte till det längre. Men då är ett sånt litet tips, tänker jag, att se det lilla och ta vara på det lilla. Det är att om det är så att man läser aftonbön och läser barnens bibel med sina barn på kvällen. Ja, men då är ju inte det bara barnens stund, utan då är ju det din stund också. Då läser ju du också bibeln och då ber ju du också. Alltså att man gör det tillsammans, det är en liten stund. Men att se det, ja men jag får också vara med och jag får dela det här. Bibeln och bönen med mitt barn. Och det är liksom min stund. Om det inte liksom ges andra tillfällen och möjligheter. Att se och ta vara på det lilla. Och att göra det, inte bara för barnets skull, utan för mig, för oss. Vi får göra det tillsammans. Och sen har vi den här inte ovanliga känslan av att inte räcka till då. Vare sig för barn, för partner eller arbetsgivare. Den tror jag vi alla kanske någon gång har känt av, den där känslan av att inte räcka till. Ett botemedel mot det här skulle kunna vara att man ännu mer försöker leva utifrån mottot good enough. Det har ni hört, va? Tillräckligt skulle man kunna översätta det på svenska. Och jag upptäcker att ordet tillräckligt är ju ett ord som nästan har försvunnit ur våra liv. I vårt samhälle. Att nöja sig, att det är tillräckligt, att det är good enough. De orden vi lever med hela tiden, det är ju mer, bättre, större, nyare. Det är det som hetsar oss. Men istället kunna leva med ordet tillräckligt. Det är tillräckligt. Det tror jag kan vara en sån liten nyckel, att sänka kraven. Det är inte enkelt, men jag tror att det är livsnödvändigt. Och jag tror också att det är någonting som man inte bara behöver göra mellan 30-45. Utan det är någonting som vi genom alla faser i livet behöver öva oss i. Att tänka, ja men det är tillräckligt. Men om den här frågan nu, hur får man ihop det? Inte handlar om att få ihop livspusslet som småbarnsförälder. Utan det handlar om att få ihop det för att det blev inte som jag tänkte. Det blev inte som det förväntas utav mig eller som jag önskade. Alltså hur ser då det svaret ut? Ja, det finns ju alltid, tänker jag, en frestelse när det inte blir som jag önskar och tänker och vill. Att bara se just det som inte blev. Att bara se det som saknas eller det man inte fick. Och om det sättet blir liksom slutstationen i mitt liv. Det blir det som dominerar. Ja, men då lurar ju bitterheten bakom hörnet. Givetvis så finns det ju alltid utrymme för att sörja, klaga och ge utlopp för den besvikelse som man bär på. Det ska man alltid ge utlopp för. Men om det blir det som dominerar mitt liv, ja, då behöver jag öva mig återigen i det som jag sa förut. Tacksamhet. Och se kanske vad Gud finns också i det lilla. Och vad är då på något sätt Guds svar, tänker jag, på till oss om vi då befinner oss i en situation där det inte blev som vi önskade eller det blev inte som förväntningarna ställer på oss. Ja, då tror jag svaret skulle kunna vara att Gud delar inte samhällets förväntningar på dig och mig. Gud delar inte samhällets förväntningar på dig och mig. Utan han delar våra liv. Precis sådana som de blev eller har blivit. Därför att Gud blev ju själv människa. Och han, har ni tänkt på det? uppfyllde ju verkligen inte förväntningarna på något sätt. Vare sig de förväntningarna vi lever med eller de förväntningarna som han levde med, de var liknande även då. Har du tänkt på att Jesus, när Gud blev människa, han gifte sig aldrig. Jesus fick inga barn. Och som vuxen så levde han aldrig i en så kallad kärnfamilj, utan levde i en helt annan typ av familj och gemenskap. Alltså det är lätt att vi missar det, tänker jag. Och när Jesus ska sätta ord på det här om sin syn på, ska man säga, sin tillvaro och sin gemenskap och sitt liv, så säger han så här bland annat Matteus 12, när han svarar på frågan. Så här: vem är min mor och vilka är mina bröder? Alltså vilken är min familj? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Alltså det här ställde ju allting upp och ner redan då. Är det din familj? Ja, det är min familj, sa Jesus. Och det han talar om är ju församlingen, eller hur? Och även när det kom till arbete och karriär så kan man ju inte direkt säga att Jesus uppfyllde det förväntade. Alltså hans karriär slutade ju i katastrof genom att dödas och spikas upp på ett kors. Men vad var det han lyckades med? Vad var det liksom i hans liv som ändå gjorde hans liv meningsfullt och viktigt? Ja, det var ju hans uppdrag att vara trogen fadern. Att göra sin himmelske faders vilja. Och det här, det är ju en kallelse och ett uppdrag som gäller alla som vill tro på honom och följa honom. Oavsett vilken fas vi befinner oss i. Oavsett om jag är tonåring eller om jag precis ska gå i pension eller lever i spannet 30-45. Och det här var ju någonting som, den här kallelsen är ju någonting som inte påverkas av vilka omständigheter vi hamnar i livet, i vilken livssituation vi befinner oss i. Varför då? Därför, eftersom Gud är hela livets Gud. Att få vara trogen fadern, att få göra hans vilja, det är ju liksom, det är kallelsen i lärjungaskapet. Och Jesu identitet, om man tittar på honom, så utgick inte det från hur väl han lyckades leva upp till eller förverkliga de förväntningar som samhället eller andra ställde på honom. Och hans identitet grundades ju inte heller på det som andra människor kanske uppfattade som hans misslyckanden. Det var inte där han hade sin identitet, utan hans identitet och liv var ju grundat i relationen till fadern, i tron. Om att få göra faderns vilja. Och det är ju den grunden som vi behöver bygga våra liv på också. Oavsett om vi är tonåringar eller har fyllt över 90 år. Alltså Jesus fick ju leva ett meningsfullt och viktigt liv trots att han inte levde inom ramen för det förväntade. Och på så sätt har ju han gått för och visat vägen till ett liv som är byggt på någonting annat än de förväntningar som ställs på oss i samhället idag. Och han levde ju med en bön som jag tänker kan bli en bön som vi kan ha som utgångspunkt i våra liv. Och det är ju den bönen han ber i ett Getsemane. Där ber han ju: ske din vilja, inte min. Och han uttrycker med den bönen en djup överlåtelse till den som höll hela hans liv i sin hand. Och det är en överlåtelse som han bar med sig ända in i döden. Den sista bönen som Jesus ber på korset, det är: fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Vi ber. Tack Gud att du sände din son till oss. Tack att du visade vad det är att vara människa. Och tack Gud att du inte delar de förväntningar som samhället eller vi själva ställer på oss. Utan att du helt enkelt delar våra liv sådana som de är. Tack för din närvaro i våra liv och i den här världen. Påminn oss om det och hjälp oss att leva i det och utifrån det. Och låt det få vara grunden i våra liv. Vi ber om det här i ditt namn. Amen.